I Åker där den försvunna tvååringen hittades under natten. Långa köer för behandling av förmaksflimmer får patienter att söka vård utomlands. Och nya signaler om att ett avtal mellan Iran och USA kan vara på gång. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Det var personal från Försvarsmakten som hittade den tvååriga pojke som försvunnit i Västerbotten under natten, uppger polisen. Pojken hade då varit försvunnen i över ett halvt dygn.
Ja, strax efter klockan ett i natt hittades den tvåårige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med tvååringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
Och hur länge höll du på?
Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att tvååringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
Alvar Östman som bor i Nyåker, intervjuad av Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten, och reporter här var också Anders Hjelmin. Och vi har med Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten direkt från Nyåker nu. Cecilia, det har gått några timmar sedan tvååringen hittades, men jag antar att man fortfarande nästan kan känna lättnaden i luften.
Ja, verkligen. Jag är ju här mitt i Nyåker där då flera av den här byns ungdomar nu under morgonen väntar på bussen som de tar till skolan i Nordmaling. Och det är ju som du säger en lättad stämning här på byn efter att den här 2-åriga pojken hittades i natt. Men efter 13-14 timmar försvunnen. Och det är ju en liten by, Nyåker, med 100-tal invånare och ja, ett lugnt läge nu under morgonen. Men till skillnad från igår då när det var väldigt mycket folk här, det var ett jättestort sök på drag efter den här pojken med polis, räddningstjänst, Försvarsmakten, Missing People och andra då frivilliga som hjälpte till. Och bland annat då 13-åriga Alvar Östman som vi hörde här som ja, men ju väntade på bussen till skolan nu under morgonen när jag pratade med han. Och han deltog ju i det här sökandet i 4 timmar igår. Och det var ju också många som åkte från närliggande orter också för att hjälpa till.
Cecilia, har du kommit fram någonting mer om vad pojken var någonstans och hur det gick till när han hittades?
Nej, alltså det vi vet är att det var Försvarsmakten som hittade den här 2-åriga pojken då vid liv utomhus en bit från platsen som han försvann ifrån och att han då var nedkyld men uppges må bra.
Cecilia Arvidsson vid P4 Västerbotten. Flera 100 000 personer i Sverige är drabbade av förmaksflimmer, något som leder till att pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Köerna till behandling är dock långa på de flesta håll. En del väljer då att istället åka utomlands för att få behandling. En av dem är Karina Brorsson från Åre.
Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat. Det var ångestladdat, måste jag säga.
Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Karina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Hjärtspecialisten Anders Englund har arbetat med förmaksflimmer i över 30 år. Han är kritisk till hur vården är organiserad.
Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar eller mer labb eller så, utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Men det är relativt få patienter i Sverige som utnyttjar möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 som fick ersättning för utlandsvård. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Hon fick ersättning för vårdkostnaden av Försäkringskassan. Och nu har livet vänt för Carina.
Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag promenerade lite grann utan att bli andfådd och... Men liksom, jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
Att patienter kan få vård snabbare utomlands är något som hjärtspecialisten Anders Englund funderat över.
Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård, alltså ta hit patienter och ge behandling. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio att han inte utesluter att det kan bli ett avtal färdigt redan idag. Frågan är då hur nära ett avtal är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
Gina Lindberg. Från Japan rapporteras nu på morgonen att omkring 20 personer skadats efter att en man sprayat någonting i anslutning till en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Exakt vad det är som sprayats är oklart, men den lokala räddningstjänsten uppger att det uppstod en lukt i samband med mannens sprayande. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar just nu på motorcykelordonanser, alltså kurirer som med motorcykel ska kunna köra ut med viktiga handlingar, till exempel om det blir svåra kriser eller krig. Utbildningen av MC-förare åt civila myndigheter sköts av frivilliga motorcykelkåren där Anders Liljestrand är instruktör.
Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då. Vi åker alltid i par, säkerhetsmässigt.
Försvarsmakten, som sedan länge har egna MC-ordonanser, har beställt 1000 nya motorcyklar. Och frivilliga motorcykelkåren har utbildat 250 civila MC-ordonanser på 5 år nu. Många fler väntas behövas på bland annat länsstyrelser och regioner. Och den första kommun som skrivit avtal med runt 10 MC-ordonanser och köpt in 3 motorcyklar är Västerås, där Andreas Weiborn jobbar.
Om våra e-postsystem inte fungerar, vi behöver snabbt få våra förtroendevalda att kunna komma in, då skulle man kunna använda ordinansen som ett sätt att köra ut kallelser till dem.
Det låter lite 1900-tal. Drönarna kan väl göra det här?
Ja, absolut. Men det har en helt annan kapacitet på en MC-ordinans. En människa på plats som kan agera, de kan komplettera varandra.
Reporter Henrik Damberg. Det kommer kritik mot regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel. Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsebarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. Och även branschorganisationen Energiföretagen Sverige riktar kritik mot förslaget. Nästa ämne i Morgonekot är vattenkraften.
Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
Reporter Si Holmgren. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 Ebola-fall identifierats enligt WHO. I helgen uppgav hälsodepartementet i Kongo-Kinshasa att 204 människor hittills dött. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Ekots kartläggning av gruvorna där visar att den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand. Och där har man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller i vattnet.
It slowly contaminated in our food chain, for example, in tap water, in vegetable.
Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
There are at least 2 rare earth mines in the Kok River.
Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
Myanmars regim har inte svarat på Ekots frågor om utvinningen som sker i områden som kontrolleras av väpnade grupper. Kina är ledande både vad gäller utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller och mer än hälften av de metaller Kina importerar kommer från just Myanmar. Axel Kronholm från Shanghai.
Och Nora Lärneby, Ekot.
Götaland får idag mest soligt och 20-25 grader. Svealand molnigare och från eftermiddagen skurar 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar 10-17 grader. Norra Norrland i Tornedalen regn, i fjällen byar av regn eller blötsnö och i övrigt en del regnskurar. 10-15 grader i fjällen, svalare.